Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där Nordiska motståndsrörelsen för fram sitt budskap och sina ståndpunkter. Detta är vårt 9:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weidland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Goddag, goddag, hej, hej!
Jag tror att jag bestämt orsakade lite problem förra gången vad gäller ljudet. Det var på grund av att jag satt på en dator faktiskt som hade extremt dålig, jag satt på en annan dator ska jag säga, som hade extremt dålig uppkoppling. Och vår inspelning ledde till en hel del klippningar och ljudet var inte det bästa helt enkelt.
Det blev väl inte så katastrofalt dåligt, men det blev tillräckligt dåligt för att jag vet det lades till där i beskrivningen av programmet att vi ursäktade den dåliga ljudkvaliteten. Det kändes lika bra att vara proaktiv där så inte det skulle mailkorgen skulle fyllas av massa hatmail om vår dåliga ljudkvalitet eller någonting.
Ja, precis, precis. Anledningen var i alla fall att jag var på semester i Danmark faktiskt. Och jag hade spelat in Radio Kungälv tidigare under veckan och då var ljudet bra. Men Radio Kungälv och Ledarperspektiv användes av olika inspelningsplattformar. Och det funkade inte så bra med när vi spelade in Ledarperspektiv helt enkelt. Så att det blev som det blev. Jag ber om ursäkt för det till alla lyssnare och till Simon Lindberg själv som fick klippa en hel del.
Det var dock ärofyllt av dig att spela in radio fast du är på semester. För du var väl just på semester, som jag har förstått det. Det var inte så att du var där i kampen i Danmark direkt.
Nej, nej, precis. Men jag tänkte att veckan innan det så ställde vi in ett avsnitt. Och ja, det känns inte bra att ställa in två avsnitt på raken. Så att jag fick bort mina barn från huset som vi hade hyrt.
Hela fotbollslaget höll sig utanför i några timmar.
Ja, ja, precis, precis. Ja,
men det är bra.
Ja, så är det. Men ja, vi kommer komma tillbaka lite grann till ämnet semester alldeles strax. Men jag vill ändå säga att Jylland, där jag var, är faktiskt, det är fantastiskt. Och jag pratade lite grann om det i Radio Kungälv, men det samhälle som vi vill bygga, det finns fortfarande kvar där. Minst i norra och mellersta Jylland, där jag var. Det finns små lokala bagerier, det finns den lokala slaktaren. Egna små bryggerier såklart. Lanthandlar längs vägen där man kan åka förbi, ta en vara, lämna pengar. Utan att någon nödvändigtvis är på plats för att ta emot de här pengarna. Så tilliten är hög och gemenskapen också. Dessutom så finns det fantastiska stränder. Så man behöver inte åka till Medelhavet för att bada fint så att säga. Det rekommenderas. Jag vet inte, har Simon Lindberg varit på Jylland någon gång?
Nej, just Jylland är dåligt, men Danmark har man varit en hel del i. Men av naturliga skäl så ligger ju Köpenhamn och där omkring betydligt närmare till från Skåne. Men det låter ju härligt och det låter ju som att man kanske borde passa på att besöka det. För att sorgligt att säga så kanske det inte kommer att vara så där så länge till som du pratar om. Det finns ju politiker med samma agenda i Danmark också. Det är samma mörka krafter som styr deras politik också. Även om de kanske inte riktigt har vågat gå lika långt i Danmark ännu. Förfallet har inte nått samma gränser som i Sverige. Men var så säkra när jag tyvärr säger att det är på väg. Om vi inte lyckas få riktigt bra kraft i Nordiska motståndsrörelsen på Danmark innan det är för sent. Så vi kanske lyckas hejda vansinnesutveckling.
Ja, men de är ju verkligen på gång i Danmark. Det har vi pratat lite grann om tidigare, men det är ju någonting helt nytt.
Jo, absolut.
Ja, det var väl det om det. Mm. Vi avslutar min semesterrapport och går in på Simon Lindbergs veckorapport.
Ja, det har varit en ovanligt lugn vecka för min del, måste jag säga. Det har varit en sån där vecka där man har firat midsommar och faktiskt också, även om jag inte har varit iväg i Danmark, så har jag ändå prioriterat att umgås lite med familjen. Det behövs ibland och det är sällan. Det kommer sådana luckor i kamparbetet där man känner att man faktiskt hinner ta det lite lugnare ett par dagar. Men nu har det funnits utrymme för det, så det gäller det att passa på Och med det sagt så är det inte så att jag på något vis har suttit utan att ha någonting att göra. Det har varit sina timmars möten och mejl som vanligt. Jag har fortsatt ännu mer med den här valpropagandan som vi har arbetat en hel del med tidigare då. Och varit en del Almedalen förberedelser och filat lite grann. Jag var, eller kommit igång åtminstone med och mitt tal till Almedalen. Långt ifrån färdigt, men ja, det har påbörjats åtminstone. Så att det har funnits saker att göra, men det har varit lugnare än kanske något annat avsnitt vi har spelat in av ledarperspektiv innan. Men jag räknar väl också med att det är sista lugna veckan det kommer att vara på ett bra tag nu framöver. Då har vi Almedalen och sen valrörelse på det. Så.
Jo, så där känner jag också att det får bli ett lugnet före stormen en vecka, för att nu kommer det flera månader som kommer vara väldigt, väldigt hektiska. Så att
absolut.
Man behöver den här veckan, tror jag.
Jo, nej, men så är det. Och egentligen, om man nu vore mänsklig så skulle man kanske behöva mer än en vecka där man ändå trots allt arbetar en del som du gjorde från Danmark och som jag gjorde. Men nu är vi ju inte människor, vi är ju nationalsocialister. Så.
Precis, precis. Okej, okay, då går jag över till den personliga frågan, och det berör ju precis samma ämne. Jag har ju pratat lite grann om min semester, och semester är, som sagt, det är svårt att få till om man är en ledande person inom Nordiska motståndsrörelsen. Och det är ingenting jag bara säger. Det är den verklighet vi lever i. Och det räcker som sagt inte att bara vara en människa. Man måste vara en nationalsocialistisk fanatiker. Och om det är svårt för mig så är det naturligtvis ännu svårare för vår ledare. Så min fråga är, hur semestrar familjen Lindberg, om ni ens gör det?
Ja, alltså, jag brukar alltid försöka, lite för egen skull men framförallt för barnens skull, så brukar man väl försöka göra någonting varje år åtminstone. Sen är det ju som du säger, det finns ju, det är ju knappast att det finns varken tid eller ekonomi till några 3 veckors Thailandsresor eller någonting som många andra svenskar kanske drar på. Men det gäller att ta tillvara på det som finns runt omkring oss. Alltså Norden är ju fantastiskt vackert. Som du sa, att Jylland var en fantastisk upplevelse. Och många av de där som åker till Thailand varje år, eller som åker världen runt hela tiden, de, alltså jag är tveksamt att de förstår och inser hur fantastiskt vi faktiskt har det runt omkring oss. Utan det är mer en sån där grej som, ja, det har blivit, man bara ska göra det liksom. Om man lever det där livet, det där lite borgerliga livet, så tillhör det att man ska kunna skryta om vilka utlandsresor man har varit på, vad det nu kan vara.
Jag kan ju skryta med att jag aldrig har varit på en sån här resa.
ja, nej, i Thailand har inte jag heller varit någonsin i hela mitt liv. Men jag har dock varit någon vecka sådär på Grekland och så. Men i Danmark är en klassiker, som jag sa innan. Där har jag varit många gånger. Inte uppe i Jylland, men ner mot gränsen till Tyskland. Och även i Köpenhamn och runt Köpenhamn och sådär. Öland är någonting som är ganska trevligt, som man brukar få till lite då och då. Och lite mer långväga, så ett ställe som jag faktiskt har återkommit till ett par gånger. Nu var det dock, ja, det är dock inte sen jag blev ledare för organisationen, har det inte funnits tid med det för rent semestersyfte. Men Budapest är faktiskt någonting jag rekommenderar, som är riktigt trevligt och fortfarande väldigt etniskt homogent. Fast det är en huvudstad så är det extremt etniskt homogent i Ungern och i Budapest. Och ja, man kan leva ganska bra där för ganska lite pengar. Så. Mm. Det här året så, ja, än så länge har det inte blivit så där jättemycket. Jag ska försöka pricka in någonting någon gång. Det blir nog ännu mer, det blir nog ingen Danmark, det blir nog ännu mer i närområdet eller så. Men kanske få till någon övernattning i skogen med barnen. Det har vi också, någonting som vi har brukat göra någon gång ibland så där. Blir väl något besök på Skånes djurpark kanske eller liknande. Väldigt närområde alltså. Men alltså egentligen så är ju det viktiga. Det är ju dels att man får koppla av lite grann. Men framförallt så är det ju viktigt för barnens skull. Och då är ju inte det viktigaste exakt var man åker någonstans. Utan att man bara ser till att ha tid för varandra. Att man umgås. Att man inte nödvändigtvis har mobiltelefoner igång hela tiden. Att man inte har någon tv eller tv-spel eller någonting, utan att man faktiskt, ja, men bara passa på att umgås med varandra helt enkelt. Det kan vara bara att åka och bada i någon sjö och käka glass liksom, spela lite minigolf kanske. Eller vad för något som helst. Det behöver inte vara så märkvärdigt, men jag tror just att som jag ser det så är det den viktigaste delen av semestern, att man faktiskt tar tillvara på varandra lite grann åtminstone. Så att det ska jag försöka göra på ett eller annat vis vid något tillfälle till, trots Almedalen och valrörelse framåt.
Jag håller helt med det där, och de bästa minnen jag har med min far till exempel är ju när vi åkte ut och fiska liksom i Jämtland i princip.
Så jo, precis.
Man behöver inte ta de där långväga resorna som kostar multen, utan det, livskvalitet kan man hitta på andra sätt.
Precis, det blir inte nödvändigtvis bättre bara för att det blir dyrare. Så att, det, ja, nej. Avbrott i vardagen och umgås med varandra helt enkelt. Mm. Nej, sen så ska man ju inte sticka under stol med att man får en hel del upplevelser genom kampen också. Även om man kan inte dela dem med familjen, så man åker runt över hela Sverige och hela Norden, och man har ju sett väldigt mycket av Norden som man kanske inte skulle sett om man inte hade varit aktiv i kampen. Och man får träffa fantastiska människor och man får ta del av den lokala kulturen på de olika ställena. Och det blir ju lite grann som att även om det är arbete och kamp, så blir det ändå lite nytta med nöje också. Så att, så synd om en är det ju faktiskt inte ändå, fast man inte hinner med och ha råd med några dyra och häftigare semestrar så att säga.
Nej, sen är det ju också att vi har ju faktiskt blivit mycket, mycket bättre på sociala aktiviteter där man kan ta med familjer.
Absolut. Som,
till exempel, vi firar ju midsommar nu i nästa två. När vi kom hem från Danmark så åkte vi midsommar dagen efter. Och då tog man med sin familj och de fick vara med på femkamp och sådana där aktiviteter också. Så att det går faktiskt att ta med barnen på mycket. Så ni som är barnfamiljer och lyssnar, det är... Ja.
Mm. Nej, men det, absolut. Och det handlar inte på något vis, så vi inte ger några billiga poäng till dem. Det handlar inte om att indoktrinera barnen på något vis. Liksom, eller, utan det handlar om att ta med barnen och umgås med andra barn där föräldrarna har sunda värderingar.
Jajamän. Vi går lämna det och går över till att diskutera veckans nyhet. Och det har varit en skottlossning i Malmö måndagskvällen. 3 döda. Och jag läser från den notis vi har skrivit om kring fallet. Under måndagskvällen skottskadades 6 personer i centrala Malmö efter att någon öppnat eld med ett automatvapen. 3 av de skadade avled senare av sina skador. Enligt polisen rörde det sig om en gängupprörelse då samtliga offer kända sedan tidigare som medlemmar i kriminella gäng. Med anledning av skottlossningen gick polisen under måndagskvällen in i stabsläge. På senare år har Malmö blivit ökänd som en stad med mycket stor andel gängkriminella. Det är även en av de kommuner i Sverige som har högst andel invånare med utländsk bakgrund, drygt 40%. Hittills i år har 7 personer skjutits ihjäl i staden, lika många som under hela 2017. Justitieminister Morgan Johansson tror sig kunna knäcka gängen, främst genom mer resurser till polisen och ännu mer drakoniska lagar. Han menar även att problemet kan lösas bland annat genom hårdare vapenlagstiftning. Så ja, så landet Sverige, där vi inte har några no-go-zoner, vår statsminister har än en gång drabbats av gängskjutning. Och lösningen är att försvåra för laglydiga svenskar att inneha vapen. Mm. Tror du att det är Ronny som skjutit Sonny, Conny eller Johnny?
Nej, till och med så är det ju så att det har ju faktiskt dykt upp etniciteten på de här, jag tror det var i polsk media faktiskt som offentliggjorde det var inte svensk, men så det var ju 3 iraker, de som var ihjälskjutna, och även gärningsmännen, så har det, jag vet inte om de har blivit gripna eller, men i alla fall så har jag förstått att man har, att även polisen har förstått att det rör sig om rasfrämlingar som är förövare också. Mm. Och Ja, alltså det här är ju i mångt och mycket en ny typ av kriminalitet som har drabbat Sverige. Det fanns inget sånt här förr i tiden. Det är klart att det har funnits raggargäng som har slagits med punkare. Eller det har funnits kriminella i Sverige också såklart. Men det här är något helt nytt att använda liksom, automatvapen mitt bland folk, mitt i offentligheten. Nu var väl det här på kvällen, men det har ju även varit en del skottlossningar. Ja, det var ändå klockan 20 på kvällen och det är fortfarande sommar. Det är fortfarande ljust ute liksom när den här skjutningen sker. Och det har blivit ett otroligt mycket råare samhällsklimat på många sätt. Och det här som han säger att ja, när hade vi haft mindre hårda vapenlagar, så tvärtom hade vi ju kunnat stävja en hel del sådana här brott. Och det är ju inte så att de här gärningsmännen hade några legala vapen ändå. Det är inte så att de hade någon älgstudsare som de hade stulit från någon jägare liksom, som hade den legalt. Utan det är ju helt givet att, och till och med som det sägs att det var automatvapen. Det här är ju illegala vapen i vilket fall. Så att det spelar ingen som helst roll om man gör några hårdare lagstiftningar. Och öka poliser och så vidare. Ja, alltså man kan ju ta tag i problemet på riktigt istället. Det är ju inte, just som du sa, det är inte de här y-namnen. Det är inte Ronny och Sonny som har varit i farten, utan det här är ju problem som är direkt kopplade till främlingsinvasionen. Och våldet har blivit grövre, det har blivit mer hänsynslöst och den här, förr har det ändå alltid funnits någon form av moralisk kodex även bland kriminella. Man gör inte hembesök så att säga. Man använder inte tillhyggen i onödan. Alltså, det har funnits en del sådana här moraliska regler, men de är helt bortsuddade. Nu handlar det bara om när det är krig på gatorna faktiskt. Och,
ja. Det var ju en skottlossning också i Göteborg nyligen. Också på ljusa dagen så att säga. Mm. Och det som skiljer också de här gänguppgörelserna med kanske MC-krigen som har funnits förut och kanske delvis gör det fortfarande, det är ju att när MC-gängen sköt mot varandra så gjorde de det utan att blanda in offentligheten så att säga. De gjorde det inte mitt på ljusa dagen och sådär. Det var ganska ovanligt i alla fall.
Jo, men detta blir ju vanligare och vanligare, och som du läste upp här också så 7 personer som har skjutits ihjäl hittills i år och det är lika många som under 2017. Det är ju någonting som ökar hela tiden det här. Vi importerar hit fler främlingar och jag säger inte att alla de tillhör kriminella gäng eller någonting, men desto fler vi importerar hit och desto fler mer av den här typen av brottslighet kommer vi se, det är jag helt säker på.
Jo, och sen importerar man ju deras konflikter också, för att det är ingenting som de släpper. Alltså det kan vara olika jugoslaviska folk, så att säga, som har legat i krig där de kommer ifrån, så att säga. Och sen tar de in konflikten i Sverige och fortsätter.
Jo, absolut. Och det vore ju tråkigt om vi importerade hit till exempel palestinier som har någonting emot judar och att de fortsatte den konflikten här.
Ja, det vore ju trist.
Ja, nej, men det är en fruktansvärd utveckling i varje fall. Det är ett som är säkert. Och det är inte så att det tas upp som veckans nyhet här för att det är något riktigt kontroversiellt. Utan det är mer att det är en i mängden. Och folk reagerar knappt på detta längre. Liksom. Det har blivit så pass mycket vardag med sånt här så att ja, för bara 10 år sedan så hade det här varit en gigantisk nyhet som alla hade pratat om i månader efteråt. Men nu visste folk, klart folk reagerar när det står dödsskjutningar i Malmö på första sidan. Men det är knappast någonting som, liksom, som lever kvar flera månader efteråt eller ens en vecka efteråt. Det är borta en dag efter av något nytt skit som händer.
Ja, och så blir det lite svårt att konkurrera när vi har sånt som fotbolls-VM samtidigt.
Jo, precis.
Mycket mer intressant att läsa om tydligen.
Jo.
Ja, okej. Okay. Men enligt politikerna så har ju Sverige aldrig varit tryggare. Som jag sa där Stefan Löfven säger att vi, här i Sverige har vi inga no-go-zoner och visst, vi kan ha lite problem och sådär, men det har aldrig varit tryggare än vad det är nu.
Nej, och det är ju fullkomligt skratta, alltså det är så hånfullt mot alla offer för det här, så det är helt fruktansvärt att man ens kallar mage och säger något sånt. Och det är inte bara politiker, vi har ju också en del andra så här PK-jon. Malena Ernman vet jag, hon brukar dra en sån här vals, och Magnus Betnér har uttalat sig om det och sådär, att Sverige har minsann aldrig varit tryggare än vad det är nu. Men det är väldigt enkelt, det är bara att prata med folk som, och kanske allra enklast om man pratar med lite äldre människor och som kanske har bott på landsbygden, så kan man verkligen få en bild av hur det har förändrats på väldigt, väldigt kort tid. Vi har fått motsatsen till det som du beskrev om Jylland tidigare. Jag menar, så såg Sverige också ut. Och det är inte länge sedan det var så. När jag var liten var det definitivt så som du berättade om. Men nu finns det inga olåsta dörrar kvar längre. Folk låser om sig. Folk låser till och med om sig i ganska hög utsträckning. Till och med när de är hemma. Till bara när de åker iväg. Det är inte längre någon som lämnar bilnycklarna kvar i bilen. Vilket var väldigt vanligt för att man inte skulle slarva bort dem, så lät man dem sitta kvar i bilen. Barn springer inte fritt i grannskapet på väldigt många orter, har det nästan försvunnit. Man ser övergivna lekplatser överallt, för att alltså förr så var alla barn ute och lekte på sådana här lekplatser runt om i småsamhällena, men de står tomma nu. Och sånt här som det du pratade om med lanthandlar som inte har någon bemanning, det var ju också någonting som förekom i Sverige, och jag vet det fanns så här mjölkbud och sånt som kommer att leverera mjölk, och så la man pengar. Alltså det är helt otänkbart idag. Det är ingen som skulle få för sig att göra det, för att pengarna är borta innan de har hunnit vända om bara. Vi har sådana ganska nyliga så här tecken på otryggheten är ju att de har börjat införa förskottsbetalning på bensinstationer. Det finns väldigt, väldigt få bensinstationer idag där man kan tanka först och sen gå in och betala. Istället så ska man behöva gå in på förhand då, för att såklart för att folk kör därifrån utan att betala. Kontanterna försvinner mer och mer, vilket vi har pratat om i ett tidigare avsnitt av Ledarperspektiv. Men det är ju såklart, finns andra aspekter också till varför det är så, men en aspekt, det är ju såklart för rånrisk och trygghet. Vi har saker som gruppvåldtäkter, alltså gruppvåldtäkt var ett fenomen som folk inte kände till i Sverige förr. Alltså det existerade inte. Men det har blivit vardagsmat det också. Vi har narkotikan som pratar med unga människor idag. Vi vänder på det, för det kanske inte de äldre har så mycket koll på. Men pratar med unga människor idag. Det är fruktansvärt hur mycket narkotika det finns i väldigt, väldigt låga åldrar. Alltså vi pratar om mellanstadieskolor där det florerar narkotika och så vidare. Det var också helt otänkbart för inte alls länge sedan. Så Sverige är definitivt inte tryggare än vad det någonsin har varit. Det är ett extremt otryggt och otrevligt land jämfört med hur det såg ut förut. Jag har faktiskt, jag ska tillägga också, jag är bara fram lite snabbt för att jag visste vi skulle diskutera det här, så tog jag fram lite snabb statistik, och den här statistiken finns ju att hitta på Brottsförebyggande rådet och så vidare, som för statistik kring sånt här. Och den statistiken handlar om hur många anmälningar som har gjorts år för år kring olika typer av brott. Och tittar vi på brott mot liv och hälsa, det innefattar alltså dråp, mord, misshandel och grov misshandel, så kan vi se att per 100 000 invånare, så det är inte så att vi har ökat i folkmängd och att det är därför det har ökat, utan per 100 000 invånare, 1950 så hade vi 120 sådana anmälningar. 1970 hade vi 247 sådana anmälningar. 1990 hade vi 504 sådana anmälningar. 2017 hade vi 906 sådana anmälningar per 100 000. Så det är alltså en ökning som har skett hela tiden. Och bara sedan 1990, det är i och för sig ett tag sedan nu, men så har det dubblats i stort sett. Våldtäkter, grova våldtäkter har femdubblats sedan 1990. Rån och grova rån har ökat hela tiden. Bedrägerier har ökat hela tiden. Alltså det är i stort sett, det kanske till och med är alla brottskategorier. Jag hade inte tid att kolla igenom alla brottskategorier. Det skulle inte förvåna mig om det är alla brottskategorier. Men siffrorna talar sitt tydliga språk. Och det handlar inte om att folk har blivit mer benägna att anmäla. Det skulle kanske förklara någon enstaka höjning i sådana fall, men knappast att det blir en femdubbling på 30 år för att folk blir mer benägna att anmäla. Glöm det, inte en chans.
Nej. Och det är ju som du säger, det är ju ett hån mot alla svenskar att säga att Sverige har aldrig varit tryggare. Men det här läser man ju inte så mycket om, utan det är ju i tidningarna så är det ju rasismen som är problemet och så vidare. Men det är inte vi som ligger bakom det här samhället. Jag har inte haft någon del i det där, och inte du heller antar jag.
Nej, absolut inte. Och polisens resurser ser ju också ut att prioritera rasisterna i samhället istället för det här. Man hör ju hela tiden historier om hur människor som har haft inbrott eller råkat ut för brott, det läggs ner, anmälningarna läggs ner på löpande band. De tvingas säkra bevis själva för att polisen inte hinner åka till platsen och kolla. Och samtidigt så har de en 6, 7, 8 polisbilar fullbemannade, kanske en helikopter i luften när Nordiska motståndsrörelsen har en offentlig flygbasutdelning någonstans.
Ja.
Och det är inte skämt, alltså det är många som inte fattar det här eller inte tror det eller tror att vi har någon offerkofta eller någonting på oss. Det handlar absolut inte om det. Det handlar ju om att vi belyser vilka prioriteringar polisen gör då eller tvingas göra av regeringen på de uppdragen de har därifrån.
Jo, men vi hade ju en flygbasutdelning i Lilla Kungälv, och då kom ju polisen dit med helikoptrar, hästar, allt möjligt, och de spärrade av hela parkeringen till ICA Maxi. Och jag träffade på folk efteråt som hade varit där i hetan, de var där för att handla och så vidare, som trodde att det hade skett något terrordåd eller någon mord eller någonting, eftersom det var så mycket poliser, det var hästar, helikoptrar och så vidare.
Mm.
Men det var bara flygbasutdelning.
Ja. Nej, vi får väl diskutera något annat avsnitt kanske varför polisen lägger sådana resurser på oss. Men vi kan väl nöja oss med att konstatera för det här avsnittet skull att polisen prioriterar definitivt inte sina resurser för att det ska bli tryggare för befolkningen i varje fall.
Nej, men det gör däremot vi. Och därmed så kommer vi in på den ideologiska frågan, Nordiska motståndsrörelsens syn på brott och straff. Och vi har nu talat om mångkulturrelaterad brottslighet, och den utgör ju majoriteten av den grova brottsligheten i Sverige. Men vi har även en politik för att bekämpa brottslighet även i ett samhälle där vi har befriat folket. För hur bra samhälle vi än har så kommer det alltid finnas rötägg. Jag läser ur vår väg punkt 9, vår syn på brott och straff. Nordiska motståndsrörelsen inser att mycket av arbetet med att minska brottsligheten i samhället hänger ihop med helt andra saker än straffsatser och antalet poliser som finns tillgängliga på gatorna. Ju mer orättvist fördelade samhällsresurser är och ju större klassskillnader som existerar, desto mer ökar också brottsligheten. Det är heller inte ovidkommande att den globala makteliten faktiskt vill skapa oro och kriminalitet i samhället för att använda det som täckmantel. För att utan folkets protest bygga upp det övervakande storebrorsamhälle som alltmer tar form. En oövervakad park skapar dock inte en kriminell individ. Det är inte alltid tillfället som skapar tjuven, utan istället ofta samhällets moral och anda. En kriminell stat fostrar kriminella individer. I ett friskt och välmående samhälle där folkgemenskap råder och massinvandring inte existerar kommer också brottsligheten att minska. Man stjäl inte från sin familj och man skapar inte oreda i sitt eget hem. I en stat med utpräglad folkgemenskap är folket en förlängning av ens familj och Norden är ens hem.
Mm. Mm. Nej, men så är det ju som det står här och som du inledde med att prata om och som vi har pratat om nu väldigt mycket, att mångkulturen ligger ju bakom många brott, men också så handlar det ju om andan i samhället mycket. Jag är helt övertygad om att med en levande folkgemenskapstanke som du läste upp här från vår väg, med ett samhälle där man bryr sig om varandra, där det inte är den egocentrismen som råder idag, där det inte är den materialismen som råder idag, det vill säga att det blir inte det viktigaste i världen att ha den senaste iPhonen eller vad det nu kan vara, med en förändring av kulturen, när man kommer bort från den skräpkulturen som råder idag, importerade kulturen som råder, så kommer kriminaliteten minska. Men det finns också andra punkter som man kanske inte direkt ser kopplade till detta, som kommer att göra att kriminaliteten kommer vara betydligt minskad i vårt samhälle. Exempelvis så kommer vi ju ge alla som är arbetsföra att arbeta. Således kommer klassklyftor att minska. Det kommer inte vara någon som stjäl på grund av fattigdom. Vi kommer ha mycket mer liberala vapenlagar än idag, vilket kommer minska kriminaliteten avsevärt.
Hur kommer det motverka kriminalitet?
Ja, helt enkelt för att om människor får lov att försvara sig och människor har den resursen som krävs för att försvara sig, det vill säga ett vapen, så kommer folk inte heller att vilja stjäla från den personen eller anfalla den personen. Alltså, det medför större konsekvenser för brottslingen när folket har en annan försvarskapacitet. Så är det ju i USA till exempel, i de staterna som har mer liberala vapenlagar, eller i Schweiz till exempel och så vidare. Så alltså, om du ska stjäla en bil och du vet att person A har ett skjutvapen i den bilen som han har licens för, person B har inte det, så är det ju helt givet att du väljer att stjäla från person B istället. Det medför mindre konsekvenser. Så, och som vi var inne på här innan, jag menar, de kriminella, de får alltid tag i vapen i alla fall. Det enda man åstadkommer med hårdare vapenlagar är ju då att de skötsamma medborgarna inte kan skaffa några vapen och inte kan försvara sig, helt enkelt. Men en stor skillnad är också hur vi ser på brott och straff jämfört med hur det rådande systemet gör det. Det rådande systemet idag, det är precis som att, alltså, de vill ju straffa medborgare som har gjort fel för att hämnas, kan man säga. Vi ser ju snarare att vi måste rehabilitera medborgare som har gjort fel. Vi måste få dem att gottgöra sina död. Det handlar alltså inte om hämnd, utan det handlar om gottgöring och botgöring. Mm. Ytterligare en aspekt som kommer att minska brottsligheten, det är ju att vi ser ju det som en prioriterad fråga att verkligen rusta upp på riktigt inom psykiatrin igen. Idag så har ju psykiatrin i mångt och mycket blivit en bransch för att langa knark åt läkemedelsindustrin. Det kommer inte finnas i närheten lika många som inte mår bra i vårt samhälle som det gör idag, av 1000 olika aspekter. Men de som faktiskt inte mår bra, de som lider av psykisk ohälsa, vi måste ju se till att börja se de här människorna. Vi måste börja ha tid för dem. Vi måste kunna lösa problemen. Inte bara skriva ut antidepressiva på löpande band eller för den delen amfetaminbaserade ADHD-mediciner och annat. Så att det finns 1 miljon aspekter idag som leder till att vi har så pass hög kriminalitet som vi har. Det är som sagt en kriminell stat som fostrar kriminella individer, och den nationalsocialistiska Norden kommer inte vara en kriminell stat. Det kommer vara en folkstat för och av folket, och det kommer avspegla sig i kriminaliteten och samhällsandan också.
Det låter som att vi kommer vilja bekämpa orsaken i första hand och symptomen, själva brottet i andra hand. Men ja, säg då att det uppstår ett brott i alla fall, så att säga. Vill vi ha högre straff?
Rent på automatik så kan jag inte säga ett ja på den frågan. Det är inte så att nationalsocialismen måste innebära högre och hårdare straff. Det är ju en sån här klassisk fråga som nationella har drivit i många år, att vi ska ta hårdare tag mot kriminella och sådär. Men det framför allt grundar sig i är ju en borgerlig samhällssyn, skulle jag vilja säga. Där överklassen, som kanske inte har så många kriminella, de vill såklart alltid ha hårdare tag mot den fattiga klassen som inte de själva är en del utav. Men med det sagt, så visst är det väldigt mjäkigt idag. Och speciellt gällande vissa typer av brott så ser vi ju definitivt att vi måste ha högre straffvärden. Och jag ser det framförallt ur en brott som är väldigt allvarliga ur en moralisk aspekt borde ge ett högre straffvärde än idag. Ett exempel är där offret är betydligt svagare fysiskt eller mentalt gentemot gärningsmannen. Där någon ger sig på barn, där någon ger sig på åldringar, där någon ger sig på handikappade, djur och så vidare. Alltså individer som inte kan försvara sig själva alls på samma sätt. Där borde brottsvärdet vara mycket, mycket högre än vad det är idag. Det är helt moraliskt förkastligt att ge sig på försvarslösa individer och därför bör det också bestraffas hårt. På samma spår så tänker jag kring sexualbrott som även de är totalt moraliskt förkastliga och de ligger absolut inte i natur med vårt folks lynne. Exempelvis en fullbordad överfallsvåldtäkt måste i det minsta ses som en riktigt grov misshandel sett i straffvärde. Den fysiska skadan kanske blir mindre av en överfallsvåldtäkt än av en riktigt grov misshandel, men den mentala skadan blir ju såklart enorm och kräver definitivt sitt straff. Men sen kan vi även se de som medvetet tjänar pengar på vårt folks lidande. De måste få mycket högre straff. Där har vi narkotikalangare. Vi har sådana som spelar på vårt folks naivitet. Alltså olika typer av bedragare och så vidare. De bör få högre straff. Folkförrädare ska få högre straff. Och jag kan även tänka mig att förstagångsförbrytare, när det gäller så här vanliga saker, en stöld eller någonting, inte ska ha så hårda straff. Men så här obotliga återfallsförbrytare som igen och igen och igen, de måste ju också straffas hårt. För det rör sig oftast inte om friska människor, utan de behöver, kan inte straffas, utan de behöver snarare den terapi de behöver för att kunna bli fungerande individer.
Vi kommer komma tillbaks till, vi kommer diskutera dödsstraff lite senare.
Mm. Sen finns det ju andra saker som är brott idag som vi inte kommer se lika allvarligt på eller som ens kommer vara brott i vårt samhälle. Som jag sa innan så vill vi ha mer liberala vapenlagar. Vi vill ha en utökad möjlighet att kunna försvara sitt hem och sin familj gentemot idag. Och ja, givetvis kommer lagen om hets mot folkgrupp att slopas också. Och det är ganska många som döms för den idag. Så bara där kommer ju kriminaliteten, den så kallade kriminaliteten, att minska drastiskt.
Mm. Vi har ju fått in ett par läsarfrågor om exempelvis fildelning och cannabis. Hur skulle vi ställa oss till det i ett framtida Norden?
Mm, det är bra frågor och det är också frågor som vi inte heller har uttalat oss i särskilt mycket. Och just det här med fildelning, om vi börjar där, jag ska helt ärligt erkänna att jag inte är 110% insatt i ämnet. Jag är kanske lite för gammal för den frågan, för att det blir en stor grej efter jag hade blivit vuxen redan. Men rent generellt så har jag ju såklart åsikter om det och det är ju fullt rimligt, det måste vara fullt rimligt att någon som skapar också ska kunna tjäna pengar på sina verk. Jag ser inte att vi är 100% för helt fri fildelning hur som helst, utan att på något vis ta hänsyn till den som har skapat verken. Men däremot tror jag det behövs en mer liberal syn än den som är idag. Det känns som att mycket av fildelningshysterin handlar ju om att dra in ännu större intäkter till bolag som redan har enorma summor pengar, Hollywood och så vidare, eller vissa artister som redan har tjänat mångmiljonbelopp som ändå vill ha de där sista kronorna också nödvändigtvis och sådär. Och man får väl ta fram såklart mer detaljerade förslag om det här, men det vore väl rimligt till exempel att man skulle få lov att helt fritt fildela verk som har ett visst antal år på nacken eller kanske till och med att man skulle dra det vid pengar, att när en film till exempel har spelat in en viss summa pengar, gått med en viss andel vinst, då borde det bli helt lagligt att dela den hur man vill till exempel. Sen tänker jag också gällande det, för det är ju en stor snackis just nu med att EU håller på att skriva om lagarna så att det ska bli förbjudet med memes och så vidare på grund av upphovsrätt. Men där ser jag väl lite så här att en publicerad bild till exempel, den borde ju vara helt laglig att använda som man vill. Det borde inte vara några konstigheter att liksom använda en bild om och om igen som redan är publicerad på nätet ändå. Samma sak med kanske om ett filmbolag publicerar en trailer gratis och öppet för alla att titta på, så borde man ju också få återpublicera den trailern precis som man vill. Så med andra ord, när upphovsrättshavaren lägger ut det för allas beskådan gratis, då borde det också vara lagligt och tillåtet för alla andra att använda det hur de vill. Och därför också då såklart använda satir och memor och allt enligt samma teori då. Så kanske inget jättedetaljerat svar, men det är ändå en grundläggande syn som man kan bygga vidare på, tänker jag.
Ja, mem är ju en förvanskad bild också. Det är inte längre originalbilden. Jag förstår inte vad problemet är riktigt.
Nej.
Jo, det förstår jag, att de är rädda för de här bilderna.
Precis. Jo, nej, men så är det ju. Såklart. Vad var det mer? Vi sa cannabis också.
Jajamän.
Att använda cannabis eller marijuana som berusningsmedel, alltså att röka på för att bli hög, det kommer aldrig att bli tillåtet i ett nationalsocialistiskt Norden. Jag vet om, jag har läst hur mycket som helst om ämnet, jag har sett massa dokumentärer om ämnet, jag är fullt medveten om att det troligtvis finns fler skador som är kopplade till alkohol än till att röka på. Men man måste ändå någonstans se att ska vi tillåta ytterligare ett berusningsmedel bara för att det är lite mindre farligt än det som redan existerar? Det är såklart inte bra att folk super sig fulla heller, eller alla de skadorna som sker i alkoholens namn. Men någonstans så har vi ändå det redan, och jag tror knappast att vi skulle minska alkoholismen genom att tillåta cannabis, utan tvärtom skulle det bli ytterligare ett beroende, och säkert många människor som skulle bli beroende av bägge delarna istället för att ersätta det ena med det andra. Dessutom så ser jag en annan stor fara med cannabis, och det är att, och det här är helt eller både saker jag har läst mig till, men också personliga erfarenheter från människor jag har pratat med. Jag har själv aldrig någonsin i hela mitt liv testat röka cannabis eller tagit några andra droger, ska jag tillägga, bara så ingen missförstår när jag säger personliga erfarenheter. Men jag känner till att många tar ju och röker på varje dag. Alltså de gör det 7 dagar i veckan, och det är ändå trots allt väldigt ovanligt att folk super ner sig 7 dagar i veckan. Ofta så dricker ju folk på helgerna, men det finns en annan kultur kring cannabis där det är mer okej att göra det varje dag. Men jag vill också tillägga här att jag är inte helt hjärntvättad av läkemedelsindustrin, bara så ingen får för sig det. Jag tror att det kan finnas bra poänger med att använda cannabis som läkemedel. Det finns mycket forskning som stödjer att det vore bra för att bekämpa olika typer av åkommor. Dock så skulle jag vilja se mer forskning i ämnet. Jag skulle vilja se forskning som är ledd av nationalsocialistiska forskare helt enkelt, som verkligen har folkets bästa för ögonen, som inte drivs av vare sig läkemedelslobby eller av någon knarkkartellslobby. Så mer forskning på ämnet, men om det bekräftar det som jag har sett hittills, det vill säga att det faktiskt skulle finnas medicinsk användning för cannabis, då skulle vi givetvis tillåta det. Men för den delen inte som röka, utan i sådana fall så skulle man kanske hellre välja att använda det som olja eller tablettform eller någonting. För det finns ju ingen som helst poäng med att man just måste få in det genom en cigarett som skadar lungorna och allting, utan det är ju bara ett sätt för att bli berusad på. Så ja, nej, det var väl svar på de frågorna, tror jag. Har du något att tillägga?
Ja, Ni får helt enkelt se, för att det är precis som du säger, det måste grundligt, det måste genomföras grundliga undersökningar, och det måste vara av människor som har både kunskapen, alltså att de är forskare, och sen att de vill vårt folk väl.
Mm.
Att det är det som är själva grunden i forskningen.
Att de är omutbara, helt enkelt.
Ja, precis. Jag ska väl ta upp en sak som vi kanske inte har pratat så mycket om, men du berörde den lite grann när du talade om skräpkulturen.
Mm.
Men när det gäller att bekämpa brott, så tror jag att det är viktigt att vi motverkar att osunda värderingar når vår befolkning. Där tänker jag att framförallt kommer vi att bekämpa den judeo-amerikanska kulturimperialismen, som har ett massivt inflytande över våra liv. Jag skulle vilja läsa lite ur artikeln Den amerikanska pesten, som finns på Nordfront.
Mm.
Och jag skulle vilja uppmana lyssnarna att läsa hela artikeln. Jag läser bara lite grann i slutet.
Du får lägga in den i avsnittet.
Det kan jag göra, absolut. Ja, vilken slutprodukt kommer då från den amerikanska kulturkloaken? Generationer av småsinta hedonister och egoister, påstridiga, arroganta, respektlösa och vulgära typer, amerikaner i allt, utom geografiskt. Vi ser det i graffitin, i kravet efter dyrare saker att äga, i de slöja och ansvarslösa attityderna mot livet och samhället i allmänhet. Det är ett socialt sönderfall likt det som redan skett i Amerika. Vi ser hur förlorandet av identiteten gör dem rotlösa och deprimerade utan framtidstro, som sedan storföretagen botar med fler och effektivare mediciner. Ja, de värderingar vi får till oss genom dagens tv och radio skapar just en människotyp, en demokratisk pöbelmänniska som beskrivs här, som har betydligt närmare till att begå brott, eftersom de har hyser ingen respekt för någonting alls. De är alltid sig själva närmast. Om vi tar exempel med droger då, som jag var inne på här, så får man drogpropaganda kastar ansiktet. Bara man sätter på exempelvis P3, alltså vår statliga radio, eller ser på en amerikansk sitcom på tv, där sjunger man och talar om, och man använder droger och man normaliserar droganvändandet. Så att ungdomarna tar efter deras idoler, så att säga, och börjar använda droger. Och när de är slavar för drogerna, så måste de ju hela tiden få nya droger. Och har de inte pengar, så måste de begå brott för att ta råd med knarket eller för att orka leva överhuvudtaget. Det ser jag som ett jättestort problem. Hela den här kulturimperialismen som är väldigt osund, säger Simon Lindberg.
Mm, jo, jag håller absolut med. Och det du läste upp där och det du spann vidare på, det är ju egentligen motsatsen till folkgemenskap, till den andan och det samhället vi vill skapa. Och den, alltså kultur ska ju vara till för att lyfta upp människor, inte för att sänka människor, som den här populärkulturen i många avseenden gör. Så att när jag håller helt med, och det där är ett enormt problem idag, och det är ett problem som snabbt, alltså liksom så mycket annat, så är det ett problem som snabbt har blivit mycket, mycket värre. För kanske 10-15 år sedan så var det i väldigt tung hiphop man hörde liksom om droger och sådär, att det var något positivt. Men idag så är det ju popmusik som spelas på radion hela tiden liksom. Så ja, det, ja, och det finns mycket annat som kommer med det där också, extremt mycket annat. Materialismen som råder i vårt samhälle, egocentrismen, den bygger ju mycket på den här kulturen som du också var inne på i artikeln. Och en väldigt, väldigt, väldigt negativ och tråkig kvinnosyn frodas i den här kulturen, och ja, mycket annat. Så att jo, det är absolut en del av lösningen, det är också att bli kvitt den där skräpkulturen, definitivt.
Mm. Ja, okej. Okay. Vi har ju varit inne på det lite grann, eller vi var nära att beröra. Men frågan om dödsstraff då. Vi tänker ju återinföra dödsstraffet i Sverige. Varför vill vi det? Och vad gäller det för några sorts brott?
Det här med dödsstraff är ju en väldigt, väldigt känslig fråga. Det är någonting som många människor har olika åsikter om. Och det är kanske också en sån fråga där inte nödvändigtvis alla håller med oss, men som ändå ser sig som nationalsocialister. Och en del av våra medlemmar kan inte 100% hålla med sådär. Man måste inte hålla med precis allt till punkt och pricka. Men definitivt så delar majoriteten våra åsikter i frågan. Och alltså, man kan se på dödsstraff både rent rationellt och humant. Och då menar jag på i bägge de aspekterna. Oavsett om man ser det rationellt och kallt eller humant, så är dödsstraff att föredra framför då livstidsfängelse. Om vi börjar rent rationellt, jag menar, vad kostar det samhället att ha någon inlåst i kanske 50-60 års tid? Nu finns det ju inte ofta så långa straff i Sverige. Det finns väl ett par av dem som sitter där idag som har suttit ganska länge som nog inte lär bli utsläppta i första taget. Men det kostar extremt mycket pengar. Extremt mycket pengar. Och jämfört med att då bara ta bort personen helt enkelt. Och till vilken nytta? För att rent humant då, är det rimligt att hålla någon inlåst så länge? Är det ett värdigt liv man har om man sitter 60 år i ett fängelse? Jag vet att jag personligen, och jag tror många håller med mig, skulle definitivt många gånger om önska att hellre få mitt liv avslutat än att vara inlåst i en cell i 60 år. Det där är totalt ohumant. Det är totalt ovärdigt. Det är, ja, jag skulle säga att det är rent fruktansvärt faktiskt. Så visst, om man ser utifrån någon form av hämndbegär att den här människan ska minsann straffas så mycket det bara går, då kanske det är rimligt att döma någon till livstidsfängelse. Men jag tycker att det där är en människosyn som är otrevlig och som inte, den speglar inte vår rasliga egenskap, utan vi måste ändå vara humana även mot människor som har begått ohumana dåd någonstans. Och därför tycker jag att både humant och rationellt så bör man förespråka dödsstraff framför livstidsfängelse.
Då gäller det ju verkligen grova brott då.
Absolut. Och dessutom, vad som är viktigt är ju såklart att bevisningen måste ju verkligen stå utom all rimlig tvivel. Det får inte vara så att någon tingsrätt dömer ut ett dödsstraff till någon och sen så verkställs det. Utan självklart måste det prövas i högsta domstolen. Och dessutom så har vi en mening om det här i vår väg, där vi också säger att landets högsta ledning, då senaten, de måste godkänna varje avrättning. Så det räcker inte med bara en HD-dom på det, utan dessutom måste senaten granska bevisen och fallet och godkänna det. Så det får aldrig någonsin missbrukas på något sätt, det får aldrig någonsin tas lättvindigt på något vis. Och dessutom så ska det, precis som du var inne på, det ska ju vara för riktigt, riktigt grova brottsfall. Jag ser till exempel att ett mord av normalgraden ser jag inte var skäl nog till utdelat dödsstraff. Men däremot en seriemördare som iskallt planerar och utan anledning mördar flertalet personer. En sån människa måste få ett dödsstraff. Det finns inget annat rimligt straff för den typen av människa. En som planerar och utför ett terrordåd som har ihjäl massvis med människor. En pedofil som förgriper sig på flertalet barn. Och även där en distinkt skillnad, även om pedofiler är fruktansvärda i alla avseenden som finns. Så man ska självklart inte få dödsstraff för att man kanske har, för att någon har någon bild på en dator, utan det handlar ju om förgripelser. Och alltså, det ska vara väldigt, väldigt allvarliga straff. Vi pratar om knarklangare. Och då är det inte så att om man säljer LSD eller någonting till en handfull människor. Men däremot om man säljer heroin till tusentals människor. Alltså heroin är ju då en extremt tung drog som tar livet av de flesta som använder den. Då kvalar man också in för det där. Så att väldigt, väldigt, väldigt grova straff. Inte öga för öga, tand för tand tänk, utan ännu hårdare. Och dessutom när det är extremt väl bevisat.
Mm. Ja, alltså det är precis som du säger. Tortyr är ju, för det är ju vad det handlar om egentligen. Att de ska sitta ett helt liv i fängelse. Det är,
absolut.
Det är helt ogermaskt.
Jo.
Men jag tänker på, vad jag talade lite om hur mycket kostar samhället och sådär. Jag tänker på de människorna som inte kvalificerar sig för en dödsstraffsdom. Ska det bli vatten och bröd på anstalterna för dem eller?
I första hand så kan man väl säga att vi bör inte ha lika mycket tungt bevakade och låsta anstalter som idag, utan vi bör ha betydligt fler öppna anstalter där det bör vara hårt kroppsarbete. Kroppsarbete som är gynnsamt både för den intagne, att han faktiskt känner att han får göra någonting, att han får bidra med någonting till samhället och håller sig i god form och kanske får lite bra erfarenhet och arbetslivserfarenhet av det där kroppsarbetet, men som också är gynnsamt för folket som sådant, så att man det inte bara blir en kostnad på det negativa kontot, utan att det blir rationellt bra för samhället samtidigt, så bra det nu kan bli med kriminella, samtidigt som det är så bra som möjligt för intern. Och jag ser ju faktiskt att man borde öppna anstalter även för långtidsdömda människor. Och människor som kan ha gjort ganska grova saker bör få en chans till att få vara på en öppen anstalt. Förbrukar man den chansen så kanske man måste låsas in i slutändan. Men alla bör få den där chansen åtminstone. De här öppna anstalterna skulle definitivt inte vara vatten och bröd. Tvärtom så ser jag att det ska vara bra mat. Det ska vara mat kanske som internerna får handla själva. Som internerna får laga själva. Så att de inte faller in i någon form av beroende av systemet, utan att de fortsätter att vara människor som tar hand om sig själva i så hög grad som möjligt. Sen är ju rehabilitering otroligt viktigt. Idag så är fängelserna en förvaringsplats i mångt och mycket, och till stor utsträckning så det är väldigt många människor som blir mer kriminella efter de har suttit i fängelse än vad de var innan de hamnade. De får kontaktnät och de rehabiliteras inte överhuvudtaget. Och där tänker jag ju precis tvärtom. Vi måste ju vara väldigt måna om att rehabilitera de som sitter där. De måste få lära sig om folkgemenskapstanken och de högre värdena i den andan som ska omdana vårt samhälle. Och vi måste förbereda dem så bra som möjligt på livet efter frigivning. Jag ser till exempel att man ekonomiska straff är väldigt hårda idag. Får man ett tufft skadestånd så kan man sitta med det hela livet. Och det i sig kanske kan leda till mer brottslighet för att man ska få ihop och för att man ska kunna leva drägligt om man har tunga avbetalningar på kronofogden eller att man ska kunna betala tillbaka skulder eller vad det nu kan vara. Men som jag ser det så skulle man ju kunna få även få lön för det här kroppsarbetet man utför på de här öppna anstalterna, så att man kanske kan betala av sina skulder medan man ändå sitter och tjänar av sin tid. Precis som vi vill ha 0% arbetslöshet i samhället, så vill vi ju det såklart även för en intern. Den ska ha ett arbete som väntar på den efter frigivning. Man ska ha någonstans att ta vägen, en bostad och så vidare när man kommer ut, så man inte hamnar på gatan eller så här. Man ska inte befästas i sin roll som kriminell helt enkelt. Man ska växa som människa och få nya lärdomar och kanske till och med inte se det som helt bortkastad tid att ha suttit där, utan att man faktiskt har fått ut någonting av de åren man kanske har varit där. Samtidigt som det givetvis inte heller ska vara ett paradis och var precis lika bra som det är på utsidan, för att det ska ju ändå någonstans vara ett straff man avtjänar.
Jag har ju suttit i fängelse själv. Jag satt för åsiktsbrott och ja, eftersom vi är vi så får ju inte vi sitta på några öppna anstalter, utan vi räknas ju som ett kriminellt gäng av kriminalvården. Så att jag fick ju sitta på en ganska hög anstalt med riktiga brottslingar, så att säga. Och det är precis som du säger, det är bara förvaring. Och ja, man hade ett arbete som man gick till 3 timmar per dag, och det skötte man i vilket takt som helst. Huvudsaken var att man kom dit, sen kunde man göra i princip vad som helst under tiden. Så att ren förvaring, inga arbete. Däremot hade man väldigt mycket tid att utbyta tips om hur man begår brott. Ja, och sådana där saker. Så att jag tror inte att det är bra för de som sitter där.
Nej.
Helt enkelt. Speciellt inte nu, satt jag bara några månader, men de som sitter under väldigt lång tid. Det blir precis som du säger, att de befäster, deras roll som kriminella befästs. Och samhället får inte ut nästan inte det minsta av deras vistelse där.
Nej, och sitter de i många år så hinner de ju förlora allt. De blir institutionsskadade, helt enkelt. De tappar kontakten med omvärlden och hur det funkar på utsidan om de sitter i väldigt många år. Men jag menar, om man då istället för de där 3 timmarna som du säger, om man hade arbetat 8 timmar eller 6 timmar som vi kanske förhoppningsvis kommer ha i det kommande åren med hårt kroppsarbete, och efter det så hade man fått laga sin egen mat, och man hade kanske fått ha någon kvällskurs, man kunde utbilda sig lite och en bra psykolog som man kunde prata med om man ville det, och så vidare. Så att det finns mycket att ändra på den här punkten för att faktiskt i det långa loppet minska kriminaliteten och göra bra människor. Få dem att växa, precis som nationalsocialismen handlar om, även de människorna som har hamnat snett i livet.
Mm. Ja. Vi har en punkt till som vi ska gå igenom gällande rättssäkerheten. Det är ju, vi blir oftast anklagade för att när vi kommer makten så kommer det inte finnas någon rättssäkerhet kvar. För ett rättssäkert samhälle är ju uppenbarligen det vi har idag, medan våra kritiker. Jo, så det man undrar är ju, kommer de få främlingar som lever kvar i Norden, kommer de ha samma rättssäkerhet som andra nordbor? Och kommer någon som försvarar folkförrädarna, kommer de att våga det, eller kommer de utsättas för repressalier och så vidare?
Rättssäkerhet är ju någonting som demokraterna, om vi kallar dem så, de som är för den här typen av demokrati som vi lever i idag, den här liberala parlamentariska demokratin, de försöker ju ofta utmåla alla former av friheter som något typiskt demokratiskt och någonting som kommer att försvinna om de inte får regera längre. Och rättssäkerhet är ju typiskt en sån sak. Vi har även yttrandefrihet och sådär som vi har diskuterat tidigare, som de försöker få bli synonymt med parlamentarisk demokrati. Men det är ju såklart helt, helt, helt fel. Det fria Norden ska definitivt vara en rättsstat, och alla medborgare ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Vi kommer ju ha ett fåtal rasfrämlingar kvar antagligen i landet och sådär, men de måste ju få lov att vara medborgare på exakt samma villkor som alla andra. Det ska inte finnas några skillnader i rättigheter och skyldigheter, det ska vara detsamma för alla, både vad det gäller straffvärden och vad det gäller försvar och vad det gäller plikter mot samhället och så vidare. Vi är ju även för att göra domstolarna mer professionella. Att ta bort det politiska nämndemannasystemet som vi har idag. Och jag menar på att det kommer definitivt vara gynnsamt för rättssäkerheten. Att det inte är socialdemokrater som sitter och dömer moderater. Eller för den delen socialdemokrater och moderater som sitter och dömer nationalsocialister. Utan att det är utbildade jurister som faktiskt dömer och granskar olika fall. Och vad gäller advokater och så vidare som försvar, alltså självklart måste man se till professionalitet. Och det är ju någonting som det här samhället inte gör. vi tog upp det. Jag återkommer mycket till det vi har pratat om i tidigare avsnitt av ledarperspektiv, men det är ju mycket som går in i varandra. Men vi pratade här i något tidigare avsnitt om i Tyskland, advokater som har fått fängelse för att de har försvarat förintelseförnekare och så vidare. Alltså allt som den här demokratin utmålar som att de är de enda som står för, det är egentligen sånt som de själva är riktigt, riktigt dåliga på. Och sånt som de vet om, att de folk faktiskt bara förstår att det finns en annan väg att gå som också skulle säkra de här rättigheterna och göra det bra mycket bättre till och med än vad de som styr idag gör, så finns det inga som helst skäl längre att understödja den fruktansvärda politik som de driver. Och det här är typiskt en sån fråga. Norden kommer vara 100% rättssäkert så långt det bara går, och mer av en rättsstat än idag, det vågar jag lova med allt jag bara kan, på heder och samvete.
Okej, då tycker jag att vi rundar av programmet. Det kommer inte dessvärre komma något avsnitt nästa vecka på grund av Almedalen, och det är för att vi är på resande fot, och ja, vi har rätt mycket att stå i där borta. Men om ni saknar våra röster, så titta gärna på vår livesändning som kommer finnas på Nordfront.
Det kommer vara mycket intressant i den, såklart. Både du och jag ska ju hålla tal där till exempel, och även så kommer det ju vara en hel del debatter och så här. Liksom förra året, som säkert kan vara intressant att följa oss i.
Det kommer bli en stor show.
Absolut.
Kan vi utlova. Ja. Kom gärna med tips på innehåll. Några ideologiska funderingar. Och hör av med personliga frågor till Lindberg. Skicka dem till ledarperspektiv@nordfront.se. Och lämna positiv, negativ kritik. Och sprid gärna våra program via sociala medier. Tack för idag och på återhörande. Hej!
Tack och hej!